tere tulemast Extreme raadiosse eesti keeles.
Ja, då var ni hjärtligt välkomna till Extreme radio. Idag ska vi prata om massa, har vi tänkt.
Ja, det gör vi. Vi har ju, konceptet är ju ganska enkelt för oss då att både enkelt och komplicerat eftersom vårt program styrs ju av de som är här, eller hur?
Mm.
Alltså det är ju,
ja, jag kan inte annat än hålla med.
Nej, det är ju gästen som sitter där i den där stolen. Nu pekar jag.
Så pekar han till vänster om mig då, som sitter till vänster om Anders, som sitter till höger.
Det är ju de som styr.
Ja.
Så att vad ni som kommer hit än har för ting att diskutera, får vi rätta oss efter.
Ja, och det kan vara i stort sett vad som helst. Det kan vara handla om... ja,
yoghurt.
Det kan vara yoghurt. Det kan vara musik. Det kan vara... ord.
Hortonomer.
Ord i högsta allmänhet. Som hortonom är ett ord.
Mm, hortonomer, det jag har alltid varit intresserad av.
Det har du alltid varit.
Ja, vad är det för något?
Vem är hortonom?
Vem känner som 15-åring
att
när jag blir stor, då är hortonom?
Ja, någon som har... någon som för det första vet vad ordet betyder.
Det handlar om trädgård.
Ja, jo, jag vet. Men om man vet det så ska man därefter ta ett val. Och, ja, arbeta med trädgård är inte så fel.
Nej, det är sant. Man kanske är uppväxt i en trädgård.
Ja, man kan vara född i en trädgård.
Ja. Ja. Snigel.
Man kan vara snigel.
Ja, det kan man.
Ja.
Man kan inte vara snigel och hortonom samtidigt.
Det kan man absolut vara.
Kan man det?
Ja, det tror jag. Man vårdar ju trädgården och det gör väl sniglar på ett sätt.
Ja, det kan ju hävdas. Ja. För vissa, jag tror mest att snigelhortonomerna är ju inget stort förbund.
Nej, men det kan bli.
Ja, med lite hjälp och PR på traven.
Ja.
Så kan vi säkert komma dit hen.
Ja. Vi kommer att banne mig hemglassbilen och kör förbi här.
Oh.
Jag köpte hemglass för inte alls länge sedan. Jag har hemma. Mm.
Vad köpte du?
Jag köpte... hör ni den till och med? Jo, jag köpte den här Sundbornglassen. Den älskar jag.
Den är
de här små runda bägarna. Och sen köpte jag till min dotter pingglass.
Ja.
Nu stannar han faktiskt till här och ska sälja glass, har han för sig, men han körde vidare. Han ställde sig där, okej. Okay. Kanske vi ska stanna honom? Ska du ta telefonen och springa mot?
Ja, jag provar det.
Gör det.
Ja, hej.
Ja, hej.
Mm. Ja, hej.
Ja, hej.
Nu, jag står här med glassförsäljaren, vad heter du?
Alexander.
Och du säljer hemglass?
Ja.
Vad är den populäraste glassen?
Det är framförallt sandwich.
Och håller du med om det?
Ja, den är väldigt god. Det är en av mina favoriter också.
Nu går det ju mot höst och sådär. Märker man av det att folk köper mindre glass?
Alltså de här spontanköpen kanske man märker lite grann. Men de flesta som köper är de som äter glass året runt. Kanske har det istället för fredagsgodis och sådär. Så det, man märker lite, men alltså det är inte så jättestor skillnad.
Men jag tänker på det, du själv då. Skulle du rekommendera en glass istället för chips?
Jag skulle hellre ta glass, för att det är inte lika fett om man säger så. Så att jag äter hellre glass, isglass i så fall, för då kan man ju äta lite mer istället för en chipspåse, så att säga.
Vi kan ju ta en titt här på baksidan här. Ni säljer inte bara glass, utan ni säljer till exempel, nu pekar på pulled pork, det är en populär grej. När börjar ni sälja det?
Vi tog in den här maten för ungefär en eller två veckor sedan. Då fick vi in torskfilé, laxfilé, rödspätta och pulled pork. Och sedan för ett tag sedan så fick vi även in grillkorv, chorizo och wienerkorv och sibyllahamburgare. Så att...
Det är rena ambulerande gatukök.
Precis, man behöver inte gå till affären längre.
Men det här konceptet att åka hem till folk och sälja allt från glass till mat... Hur funkar det? Hur blev folk glada när ni kom?
Ja, så jag har 99 av 100 har jag märkt har blivit jätteglada. Alltså, man är väldigt uppskattad, speciellt bland barnfamiljer eller ungdomar som vill sitta och ta någon pinne lite då. Speciellt barnfamiljer, man ser liksom barnen skiner upp när man kommer plingande svartan. Så att jag tycker det är jättebra. Jag själv har bara fått positivt bemötande av alla.
Ja, vi är jätteglada såklart att du har stannat till här framför oss. Vi har inte så jättemycket mer. Jag tror jag ska ta en titt på utbudet här och se.
Ja, men se om... gör det så avslutar vi väl där. Jag kan prata lite till om du vill.
Ja, det kan du göra. Du kan fortsätta prata så ja. Väljer jag glass.
Ja, men det gör vi tar nästa gäst helt enkelt.
Ja, det gör vi. Ha det gott.
Hej. Ja, hemglass alltså, som helt enkelt har stannat till och har börjat sälja annat än glass. Det är lite märkligt att alltså man säljer, för man är ju van vid att det ska vara glass och inte annat. Men det är ändå rätt kul att man kan köpa mer än det. Okej, vår nästa gäst heter så mycket som...
Peter heter jag.
Du heter Peter och ja. Vart är du på väg?
Jag är på väg hem.
Du är på väg
från
hem?
Från en liten shoppingrunda.
Vad har du handlat?
Jag har handlat öl.
Nämen.
Ja, det är sånt som kan behövas en fredag eftermiddag.
Ja, det må jag säga. Ja, klockan är ju faktiskt 1:30.
Vad är det för öl du har handlat då?
Det blev lite blandat på lite ekologiska ailer av olika slag. Mm-hmm.
Är du sån här ölkännare?
Ja, snarare fantast än kännare kanske.
Okej.
Men,
Vad ett öltips så här på fredags eftermiddagen?
Fredagseftermiddagen, ja, det finns en trevlig öl som heter Dead Pony Club från Brewdog, det skotska bryggeriet, som är trevlig att sätta igång eftermiddagen med. Den är inte så stark heller, men väldigt god.
Det är ett tips.
Det är ett bra tips.
Okej, och när du har kommit hem då så är det kaka upp ölen och sätta dig framför tvn?
Nej, jag måste nog jobba någon timme först, tyvärr.
Vad jobbar du med?
Jag jobbar som översättare.
Ser man på?
Av tv främst.
Ja, så?
Ja, så jag sitter med lurar på öronen hela dagarna, så det här känns väldigt bekant.
Ja. Du är van.
Du hör inte din egen röst bara.
Nej, det här är lite, jag brukar höra väldigt mycket annat.
Ja. Men vilka språk jobbar du med?
Jag jobbar från engelska.
Det
är ju där allting finns. Det är väldigt lite tv som sänds från något annat språk i Sverige, tyvärr.
Ja, det är kanske lite tråkigt.
Ja, det finns säkert jättebra litauisk tv, bara det att jag inte vet om det.
Det är ju ett, vad ska man säga, en utmaning.
Ja, en utmaning till Sveriges Television att sänd mer litauisk tv.
Okej, men vad... jag har lite så här inblick i det där. Vad tycker du är det jobbigaste med att översätta från ett annat språk till svenska?
När det gäller tv så är det ju alltid det som folk alltid lägger märke till, är det när det ska vara roligt också.
Just det, att översätta skämt från engelskan till svenskan. Det speciellt, känner jag lite grann, att man, när man faktiskt kan engelska och hör ett skämt så låter det ju i text helt värdelöst.
Då märker man att oj, det där sa de inte, det som han skrev, eller hon.
Men ibland märker jag att där gör man, det är lite olika beroende på vad det är för kanal och vad det är för typ av översättare, antar jag. För vissa översätter skämtet rakt av och vissa hittar en svensk variant på skämtet.
Vad skulle du känner säga? Vad föredrar du?
Jag skulle väl föredra att mena att det viktiga är att andemeningen går fram. Att den som inte kan engelska också kanske skrattar till och säger haha. Hellre än att översätta det ordagrant. Mm. För då betyder det ju ofta ingenting på svenska.
Nej.
Men jag tänker på det här med... För det är ofta så att man, när man snackar om översättare, man byter ju ofta ut personer också. Till exempel om man skämtar på engelska om en amerikansk politiker eller amerikansk skådespelare. Så är det många som byter ut till exempel då mot en motsvarande Carl Gerhard eller vad det nu kan vara. Vad tycker du då?
Ja, där får man ha lite fingertoppskänsla och känna att ja, men hur känd är den här människan? Är det rimligt att någon känner igen den? Och känner man själv igen människan? Ja, men då kan man tänka sig att det är fler som gör det. Har man aldrig själv hört namnet? Ja, men då kanske det är läge att hitta någon svensk motsvarighet. Mm. Eller liksom europeisk motsvarighet eller någonting.
Vad är det för program du sitter och översätter just nu? Får du berätta?
Ja, jag ska precis börja med en ny serie för HBO som handlar om amerikanska frihetskriget.
Ja, intressant.
Och om jag har inte börjat än, men det ska jag sätta igång med på måndag. Så det verkar spännande.
Men jag har oftast hört det här när man snackar om översättning, att man liknar det vid att försöka få in en cirkel i en fyrkant eller tvärtom. Alltså, det är antingen så lämnar man ut hörnorna, så att säga, eller också så får man utbygga cirkeln och förklara för mycket. Mm. Så att säga. Du textar ju, antar jag då.
Ja, just det.
Hur funkar det, den principen där? Kan man skriva för mycket?
Nej, man kan ju inte det rent, för det finns ju praktiska begränsningar. Man har sina två rader på sig som ska ligga inne i 6 sekunder. Och får man inte plats med det man vill säga så är man ju körd. Så att där är det väldigt mycket så att man skalar av kanterna. Man tar fram den stora rubanken och så går man loss på allting och försöker hitta kärnan av det som sägs. Så att det, och det är det som är spännande med jobbet också, att vara tvungen att fundera på det och förminska och förfina och göra det förståeligt trots detta.
Men du har engelskan, så att säga, det är det du jobbar med. Det är inga andra språk som du skulle kunna jobba med.
Ja, jag har gjort en del från estniska också. Men det är som litauiskan, att det finns inte jättemycket estniska tv-serier i svensk tv just idag.
Har du estniska rötter då?
Ja, för jag är est.
Kan du säga en mening på estniska som vi...
Säg välkommen till Extremnär Radio,
kan du säga. Det är det Extremnär Radio, så...
Den ska vi kopiera upp och använda.
Den ska vi köra på.
Jingle.
Ja, det låter bra.
Vad tänkte du på? Vad är det du ska, när du kommer hem nu då, avslutningsvis, vad är det du ska käka till din mat? Eller till din öl, menar
jag. Till min öl? Ja, det kan bli den traditionella fredagspizzan kanske.
Pizza, ja.
Och då i detta området så beställer man den ifrån?
Då beställer man den från sin egen ugn faktiskt.
Jaha,
man
gör lagar den själv.
Ja.
Okej, topping.
Tonfisk.
Ja, det är underskattat faktiskt. Det använder man inte så ofta, men det är,
nej, det är bra. Och så lite lök och lite ost och lite eventuellt någon sån här liten snitsigare grej om man skulle hitta det någonstans.
Ja.
Men ja.
Tonfisk, så det blir tonfiskpizza.
Tonfiskpizza och god öl blir det ikväll.
Peter då.
Ja.
Ja.
Du, vi tackar dig för det. Du får kila vidare och ta dig hemåt.
Tack så mycket.
Stort tack för att du ville
tulla till. Och så får du komma in och kika in på extremradio.nu
där du hittar detta och gamla klipp också.
Ja.
Men vi tackar så mycket.
Tack.
Så ska vi känner att det börjar lukta cigarr här. Och det är helt enkelt så att vi fick in en ny gäst här på under tiden vi pratade med Peter här. Och hans namn kanske ni känner igen. Om ni har lite koll på tv och media i största allmänhet.
Vi säger det är Mr. Nyhet himself.
Ja, Teddy Landén, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ni som inte har en aning om så har ju varit på tv ganska många gånger.
Ja, han har ju faktiskt
suttit
det.
På TV4s lokala nyheter bland annat. Och, ja, vad har du mer gjort? Du har varit på Sveriges Television också, vet jag.
Jag har varit två omgångar på Sydnytt på SVT också.
Mm.
Och så har jag varit i 13 år sammanlagt på TV4s Malmö-redaktion.
Mm.
Plus att jag sen när jag slutade där 2008 och såg upp mig så har jag frilansat för framförallt då TV4-nyheterna Riks och för sporten.
Mm. Ja, just det. Mm.
Ja, vi kan gå rakt på det där. TV4 har väl lagt ner sina lokala verksamheter här nere.
Precis.
Du, som sagt, vi nämnde ju det. Du har ju hållit på med det här ett bra tag. Hur påverkar den här decentraliseringen, ska man säga, avfolkningen av lokal och redaktionerna? Hur påverkar den nyhetsrapporteringen?
Man kan ju se det från två synvinklar. Den första är då för de anställda. Journalister är ingen stor skara i Sverige, men ur yrkeskårens synvinkel sett så är det en katastrof. Det är utbildas fortfarande lika många journalister som det har gjort under de senaste 10-15 åren på allt från högskolor till folkhögskolor. Men jobben finns inte längre därför att det finns allt mindre portmonnä hos de stora företagen att vilja betala för god journalistik. Eftersom det kostar fruktansvärt mycket pengar att producera god journalistik.
Mm.
Om vi då tittar på vad följden blir just för god journalistik hos konsumenterna, det vill säga den som tar del av tv-nyheter, radionyheter, tidningsnyheter, inte minst, så är katastrof egentligen inte ett tillräckligt stort ord, och det kanske är ett missriktat ord, ordvalören är inte riktigt rätt. Det är en fruktansvärd utarmning utav möjligheten att ta del av nyheter som för det första skildrar inte bara det som händer innanför tullarna i Stockholm, utan också skildrar på ett initierat sätt det som händer i närområdet, inte bara med det man raljant säger om lokaltidningar ibland, att bonden Perssons tacka lammade i natt, utan att det handlar om till exempel Tomelilla kommun. Hur ser det egentligen ut inför valet med högerextremismen i Tomelilla? Hur ser det ut med de, som jag kallar det då, seriösa politikerna? Vad vill de göra? Får nyhetskonsumenterna i det området tillräckligt? Klarar Ystad Allehanda av, alltså mäktar de med att rapportera om det här på ett sånt sätt som de själva har ambition att göra? Mm. För jag vet att de har väldigt höga ambitioner på den här redaktionen.
Och finns det någon som säger emot dem om de då skulle göra det? Alltså nyheterna behöver väl också någon som säger det där stämmer ju inte.
Nej, det är ju det som blir följden av att man tar in allt mer syndikaliserat material. Mm. TT är ju den allt dominerande aktören i Sverige. Och TT har enligt min erfarenhet väldigt goda journalister. De jobbar på ett väldigt oerhört seriöst sätt. Men även de har fått känna av, inte bara osthyvel, utan de har kapats med yxa jämfört med under de senaste 20 åren. Och det innebär att, precis som du säger, att om man läser någonting i tidningen och så står det TT under, då är det vad den reporten, hur bra han eller hon än är, hur de har upplevt det. Mm. Tittar du i en annan tidning så läser du exakt samma artikel, för det är samma material som har tagits in. Det är TT där också. Och då finns det, precis som du säger, ingen som får en annan journalistisk uppfattning.
Det blir ingen nyansering. Varför har det blivit så här? Varför är det bara pengarna?
Ja, det är pengarna. Ja. Jag vill nog påstå, om man ska försöka nyansera det lite, att det är värre än så. Om man tittar på den koncernen som jag har varit anställd av större delen av mitt yrkesliv, Bonnier, så har det mer att göra med bristande publicistisk vilja. Och det är med sorg i hjärtat jag säger det, för den har varit väldigt hög. John Scherman under sin tid som vd, som han ju tillträdde, som den posten tillträdde han ju på ett ganska överraskande vis, eftersom han ju alltid har varit aktiv på golvet och varit en synnerligen god journalist. Men då sa han att han ville göra kommersiell public service, vilket jag tycker är en alldeles utmärkt ambition. För att det finns inget fel i att tjäna pengar på reklam.
Nej, det är det.
Och det ska man också upplysa om, att många tror ju att TV4 är bara reklamabort, nu ska jag sluta betala tv-licens. Men du betalar inte en krona på att se på TV4. Nej, det du betalar genom det är att du ser reklaminslagen. Mm. Så det är där de finns sina pengar. Men då vill man då ha den trovärdighet som en kanal får, vill man behålla genom att ha god journalistisk närvaro även ute i landet. Mm. Nu är de med ny vd och vad ska vi säga?
Nytt tankesätt.
Ett helt nytt tankesätt. Mm. Så tycker jag att TV4 har tappat det. Nyhetsmorgon, som har varit väldigt avancerat på det journalistiska planet också, för att vara ett myspysprogram, så har de ändå pratat om väldigt tuffa saker också och granskat på väldigt bra sätt. Det är ju mer matlagning än någonting annat. Ja,
alltså kommer folk till slut ändå känna att men vad fan, det är ju ingenting som rör mig längre. Jag får ju inte reda på någonting som händer närmare än Uppsala. Alltså, vad tror du kommer bli utvecklingen?
Jag tror att folk kommer känna sig mer och mer alieniserade. Ja. Alltså känna sig främmande inför vad som rapporteras. Om det är ledningsbrott på tåglinjen mellan Malmö och Lund, så påverkar det inte bara lokalpendlare här nere, utan det påverkar extremt mycket trafik både från västra stambanan och från vad den nu heter, den mittesta, alltså den gamla stambanan som går via Jönköping och så.
Jätteroligt på det.
Och det perspektivet har inte stockholmarna. De liksom bryr sig inte om, nu står det stilla i Lund. Men, hur går det för Hammarby?
Ja.
Kanske de frågar sig istället. Ja. Eller ännu värre, men vi har ju förseningar på centralen.
Ja.
Och då menar de givetvis Stockholms central. Det är ju en riksnyhet.
Ja.
Men då, jag tänkte på det här, vi skulle kunna sitta här i timtal och diskutera nyheter och flashback och avpixlat och allt vad det är, kontra då de mer traditionella media. Men jag tänker, om man vill synas i TV och sådär, som nyhetsankare då, måste man lägga band på sig? För att det måste också finnas någon slags clown i en, att när man faktiskt vill synas. Är inte det svårt att liksom alltid ha straight face?
Precis. Man får en nyhet som man tänker, det var ju väldigt konstigt. Eller vad sa den där människan nu? Eller hur såg den där människan ut? Eller,
Alltså det är en välgrundad fråga. Mm. För att försöka ta det från början så kan man säga så här, att det har väldigt mycket personlig disposition att göra. för min del så är det faktiskt så att jag har från början varit inställd på att jag skulle vara fotograf, alltså tv-fotograf. Mm. När jag gick min utbildning så fick vi prova på alla positioner. Jag var bland annat programledare när vi gjorde en magasinsprogram och sånt där. Men när jag sen inledde min karriär så var det som först ljudtekniker och sen fotograf och kameraman på bland annat Aktuellt och Rapportredaktionerna i Stockholm. Mm. Och det var det jag skulle göra. Det var det jag var helt inriktad på. Men så kom jag ihåg att min lärare hade sagt vid något tillfälle, han var från Finland, hade varit chef på motsvarigheten till Dramaten där, eller om det var Radioteatern, jag glömmer, kommer inte ihåg. Teddy, du ska inte vara bakom kameran, du ska vara framför kameran. Och jag bara, what? Det hade jag aldrig liksom tänkt på. Och för att jag har en lång historia kort, när jag sökte jobb TV4 i Skåne ett antal år senare, så visade jag ett showreel med material hur jag hade plåtat, och då tyckte killen som jag gjorde anställningsintervjun att det där var, du plåtar riktigt bra. Men du, jag såg när du gjorde någonting som programledare, det är det där vi behöver egentligen. Kan du tänka dig att komma in och vara programledare istället? Mm. Så att jag har liksom aldrig sökt mig till det.
Mm. Men du har egentligen inte den viljan att...
Nej, alltså jag har aldrig strävat efter att bli programledare, det har jag inte. Men när det nu blev så, så är det helt klart att du måste ha dispositionen för det. Du måste ha en exhibitionist i det, och det har jag i allra högsta grad. Alltså jag har inget emot att höras och synas och stå upp och hålla tal på en fest eller något sånt där. Det är helt okej med mig. Men eftersom jag har kommit in i sammanhanget med det uttalade syftet att utföra en yrkesuppgift, så är det ganska lätt och hålla sig för skratt i de seriösa sammanhangen faktiskt. Mm. När man står som studioreporter, som det korrekta på namnet är på nyheterna, det är programledare är lite fel, för att folk får intrycket av att det enda man gör, man kommer in och dricker kaffe och sen så får man papper i handen och så läser man upp det, sen är arbetsdagen färdig. Nej, man jobbar som journalist. Man jobbar hela långa dagen med att göra journalistiska bedömningar, skriva nyheter, kolla upp fakta, bakgrund till nyheter och jaga citat och sånt där. Sen är bara den lilla delen av arbetsdagen att leda programmet. Mm. Då är man så inriktad på att det är den journalistiska produkten som ska komma fram och komma till sin rätt. Att nej, det är inte så frestande att börja garva åt någonting eller så. Mm. Om du inte sitter kanske då snarare i en magasinssituation, som en lokal morgonsoffa som jag har suttit i mycket då till exempel. Mm. Där var det mycket garv och där kunde man fåna sig lite grann ibland. Mm. Mm. Inom vissa gränser givetvis. Mm. Mm. För det är, om man har den exhibitionistiska ordran, så är det ett förbaskat kul jobb. Ja, absolut.
Men har det inte hänt? För det, vi har ju sett andra människor som har gjort det där, att de har inte lyckats hålla sig. Har det hänt dig någon gång?
Nej, det har det faktiskt inte, men det har varit nära ett par gånger, det har det. Men jag förstår att du tänker på stackars Bernard Mikulic.
Ja.
Jag var programledare på TV4 den kvällen när han var på Sydnytt, och som många känner till började garva åt ett inslag där man hade installerat en ljudmätare på dagis för att ungarna födde så mycket väsen. Och när någon av ungarna under tiden han läste korttelegrammet i den sena sändningen, någon liksom bara skrek, så kunde han inte hålla sig, för det var förbaskat roligt.
Ja, det var helt fantastiskt.
Och jag ringde till honom direkt efter sändningen och sa, vad fan hände? Och han bara bubblade fortfarande. Jag kunde inte hålla mig, jag kunde bara inte hålla mig.
Men det är ju å andra sidan, det visar ju, alltså, är det, så länge det är ett skratt så visar det ju bara på naturlig... Alltså, det visar att man är mänsklig.
Och jag tror faktiskt han fick bara positiv feedback på det.
Har du drömt om det här, att göra det här stora scoopet? Det här efter månader eller kanske år av research och sen så?
Jag tror det är en dröm som finns hos i stort sett alla journalister som man jobbar med nyheter. Absolut. Sen får man ju betrakta, alltså jobbet i sig är ett grävande där man står. Det är inte bara de som sitter med den typen av resurser att de kan gräva månad efter månad efter månad, och om de jobbar med gentemot försvarets forskningsanstalt eller någonting, att de har hemliga och krypterade elektroniska kommunikationsvägar för att ingen ska kunna komma på dem och sånt. Det är inte bara det som är grävande journalistik, utan att till exempel som vi på TV4 gjorde för ett antal år sedan, så var det en massa oegentligheter inom Kristdemokraterna lokalt i Malmö. Och det avslöjade vi, och vi kunde belägga det med dokumentation av att ordföranden hade bland annat attesterat egna utgifter för en mobiltelefon då till exempel. Och då gjorde jag en telefonintervju med ordföranden vid tillfället och använde mig av vanlig intervjumetodik. Där jag började inte alls skjutjärnsmässigt. Inga hårda, tuffa, aggressiva frågor. Jag frågade, du, vad är det som har hänt egentligen? Mm. Och så förklarade han och så sa han att jag gjorde väl det för att så och så. Mm. Och sen när jag började ställa frågor som var ett stort kravvärde i liksom att, jo men du, hur ser du på lagligheten i att skriva på och attestera egna utgifter? Och då började han säga, jo men alltså, han började förneka att han överhuvudtaget hade skrivit på det. Men du sa ju för en stund sedan, och så avslutade intervjun då med att han sa att nej, det har jag aldrig sagt. Så under en och samma intervju så förklarade han varför han hade gjort det. Sen sa han att han inte hade gjort det och sen slutade han med att säga att jag har inte ens sagt att jag har gjort det. Och jag hade allting på band. Och det kan jag känna är på lokal-tv-nivå definitivt ett scoop.
Men får man, när man sitter där alltså och verkligen får det här resultatet som man faktiskt är ute efter. Man är ju ute efter att oj, herregud, han säger faktiskt detta. Den känslan där...
Ja, jag tänkte precis ställa, om man får formulera om den. Alltså, känner man yes, eller känner man han är ju inte klok?
Både och.
Både och.
Ja, alltså framförallt så är det...
Samtidigt kan ju, man får ju lite Stockholmssyndrom också. Att, stackarn.
Ja, men det är så att man får den här yes. Got you. Liksom det är... Eller som de sa när de fångade Saddam Hussein. Gotcha!
Ja.
Det var så han. Ladies and gentlemen, we got him.
Yeah, we got him.
Så sa de. Och det var lite grann så jag tänkte också. När jag satt där med telefonluren i örat och bandet rullade. Och jag visste liksom att allt det här har vi och kan belägga. Det är en kick.
Ja.
Det är det verkligen. Och det tror jag alla som har ett yrke där man eftersträvar vissa mål kan ha den kicken med sig och känna när man kommer hem att jag är så trött, jag mår så bra.
Är det nu som journalist så får man ju vara beredd på i de lägen att ta konflikten. Hur är du i det privata? Konflikträdsla, finns det hos dig?
Inte mycket.
Nej.
Jag tror har man konflikträdsla i sig så för att gå tillbaka till det här med disposition då är man nog inte disponerad för att vara journalist. Därför att dramaturgi i sig, alltså dramaturgins regler bygger på att etablera konflikt. Och om du inte kan ta ett övergripande, ett holistiskt perspektiv på en konflikt och vara beredd att ställa dig mitt emellan de skyttegravar som då har grävts så ska du nog inte ge dig ut på det fältet överhuvudtaget. Så jag tror att nej, jag är nog inte så himla rädd för att säga vad jag tycker och vad jag står för. Jag säger ofta emot. Ja. Oftare än vad min fru tycker är bra.
Ja, hemma. Hur är det hemma? Hur funkar det liksom med sin fru? Är det mycket konflikter?
Jag tror inte att yrket faktiskt spelar någon roll för det.
Det är inte mer eller mindre. När det gäller städningen heller. Så kivas ni
aldrig? Städningen kivas vi en hel del om, jo. Jag har en känsla av att ha lite bakgrundscheck.
Nej, jag har ingen
aning. Jag har inte checkat någonting alls.
Nej, det har jag inte alls. Man kan väl säga generell fråga, städar du hemma?
Som i andra förhållanden så är det så att man kan ha män och kvinnor emellan en lite annan nivå än vad den andra har på toleransen för där ligger några dammtussar där liksom.
Och de ligger där, de rör sig inte.
Nej, de gör ju inte det.
Nej.
Rör de sig så är det nog dags att städa.
Ja,
men har du en hylla hemma som är, har du en liksom zon där hemma där det är liksom där är du bara och så är det stökigt där?
Ja, det är ju så sen jag skaffade hemmakontor så kan man väl säga att arbetsrummet hemma ser väl mer eller mindre ut som ett digitalt bombnedslag.
Men har du då ordning i den? Om du förmodar att det är en röra då liksom?
Ja.
Hittar du i den ordning?
Det vill jag nog påstå. Inte allt. Vissa saker får jag leta efter, men häromdagen skulle jag hålla ett föredrag någonstans och så visste jag att jag har någonstans en uppgift om det här och det här. Så stod jag och tittade mig omkring. Den högen där tror jag. Och så började jag leta i högen. Så att i högen visste jag inte vad det var, men jag visste att det fanns i den högen.
Men det är ju ändå
det vi har med att känna lite igen med det här faktiskt.
Ja. Jag kommer inte exakt ihåg vem som sa det, men det var någon som sa att journalistiken måste vara undersökande, så bör politiken också vara det. Alltså att de som sitter som politiker också bör utföra någon slags research. Håller du med om det? Alltså, är det någonting som säger som journalist du skulle kunna skriva under på?
Absolut, definitivt. Och det är ju, det bevisas ju av att riksdagen har ju en egen utredningstjänst. Det var det bråkade så mycket om mellan Jimmy Åkesson och intervjuarna i en debatt för 2-3 veckor sedan. Eftersom han hade en siffra om, jag kommer inte ihåg om det var vad invandringen kostade eller vad det gällde. Och riksdagens utredningstjänst hade en helt annan siffra. Och du menade väl Åkesson att ja, men det var ju dem vi fick våra siffror från och så bråkades de om vem som hade rätt siffror. Det kanske är så att eftersom politiker måste bygga sina resonemang på underbyggd fakta så har de minst lika stort behov som journalister av att kunna verifiera vad de säger. Och som journalister inte bara lita på en källa. Även om det skulle vara riksdagens utredningstjänst som de anlitar, så behöver de ju kolla på andra källor också och göra en egen avvägning.
En medialärare till mig sa för många, många år sedan då att våga ifrågasätta och våga vara kritisk. Saknas det generellt i medieklimatet, tycker du? Är det någonting som, om man utgår ifrån att det är väldigt mycket docusopa, liksom serier på tv, är det, behöver vi ha fler program, behöver vi ha fler nyheter som är granskande?
Jag skulle svara ja på den frågan. För vi har ett problem ur yrkesmässig synvinkel, så det har blivit slarvigare. Det beror på tidspressen, jag är helt övertygad om. Det som skulle göras för på en yrkesdag, alltså en arbetsdag, med kanske en fotograf, en reporter och en redaktör inblandad, där ska nu allting göras av en enda person och det är bara ett av tre knäck som ska göras den dagen. Så det är klart att det ger betydligt större utrymme för misstag och bristande bakgrundskontroll och liknande. Men jag tror ett väldigt stort problem ligger tyvärr på allmänhetens axlar. Att vara just källkritisk. Vi ser hur ofta på Facebook till exempel det sprids saker att den här kvinnan på gatan blir utsatt för det här och det här av en som är från det och det partiet. Och sen så visade det sig efter att det har blivit en storm på Facebook där alla har blivit väldigt indignerade åt det ena eller andra hållet, att själva förutsättningarna stämde inte alls. Det var bara någon som påstod att hon var där och därifrån och politiken var där och därifrån. Det kanske inte ens var en bild som var relevant. Det kanske var en feedbild från AFP i New York eller något i den stilen. Alltså. Man måste vara lite försiktig där. Alltså.
Vad tror vi är liksom lösningen på att folk ska bli mer intresserade av att titta på granskande program? Och vad tror du är utvecklingen av media? Liksom? Vad tror du kommer att komma?
Att vara relevant där det spelar roll för folk. Att inte, alltså ser man ytterligare ett debattprogram om vad ska vi säga, tonåriga tjejer i Stockholms innerstad med självskadebeteende och sexuellt ambivalent identitet. Då har man inte valt ett journalistiskt undermåligt ämne, men man har valt ett ämne som förmodligen kommer stöta bort betydligt fler än locka till sig. Därför att det för de allra flesta så är det inte personligt berörande. Det är extremt berörande för de som har en sådan person i sin närhet. Och det ska man ha väldigt stor respekt för. Men jag tror man måste komma ner på en närvaro i verkligheten där folk kan känna att det här bryr jag mig om.
Men det skulle i så fall kunna ju vara ett bakprogram. Faktiskt, alltså jag gillar att baka. Så.
Du menar grävande deg?
Nej, det är det jag syftar på. Alltså ett bakprogram där hela Sverige bakar kladdkaka, liksom. Det berör ju kanske väldigt mycket.
Men det är inte så mycket nyhet.
Nej, men jag menar, alltså, det är ju den trenden jag ser i alla fall. Det är det som går på TV4 hela tiden. Vad gör man åt? Ska man göra någonting åt det? Vad gör man åt det?
Nej, men där har vi ju väldigt mycket att lasta eller tacka kommersialismens spelregler för, hur man nu vill se det. Tittarsiffrorna ljuger aldrig. Det är det som är grejen. Det är därför tv ser ut som det gör i USA till exempel. Och vi är ju på väg åt det hållet tyvärr. Man brukar väl säga att vi ligger 20 år efter Amerika i utvecklingen. Och jag tror det tidsgapet har nog minskat kraftigt under det senaste decenniet eller två. Det är helt enkelt så att har du 800 000 tittare på ett bakprogram Och du har 8,500 tittare på ett kulturprogram som behandlar en väldigt viktig fråga om identitet för sig. Ja, bara för att ta det som exempel igen, för en viss invandrargrupp. Mm. Då är det bara de närmaste sörjarna som tittar. De breda, lättsamma, fullständigt oviktiga, vill jag nog till och med häva ur mig, programmen. De lockar så mycket titt. Mm. För det är tidsfördriv, det är ren underhållning. Du kan gå därifrån och känna att ja, det var väl lite kul att se. Mm. Men du har inte lärt dig något nytt, du har inte utvecklat som människa. Det är ingenting som du tar med dig in i vardagen, utom möjligen att det receptet ska jag prova.
Men, är folk mindre intresserade idag av saker och ting?
Jag tror att folk är info-utmattade. Utvecklingen med internet är ju helt fantastisk och till allra största delen vill jag påstå extremt positiv. Mm. Därför att alla kan söka info, vilket jag tror och hoppas kommer få en enorm innebörd för den nu underutvecklade delen av världen. Alltså framförallt repressiva regimer. Mm. Men i ett redan fungerande land som Sverige, rikt, demokratiskt, alla får säga, tycka och tänka vad de vill, där produceras det så fruktansvärt mycket information att man inte orkar ta del av en grej till. Och inte känner en brinnande eld, en passion för att ta del av någonting som är viktigt. Därför att vi har det redan så förbannat bra. Och då är det lättare att, alltså, du går minsta motståndets väg.
Men hur ska man göra för att få folk intresserade av? Liksom, hur ska vi få dem? Ja, men titta på det här. Liksom.
Jag tror det handlar mycket om att uppmuntra nyfikenhet. Mm. Att aktivt påtala för sitt barn eller sina barn att om någonting verkar vara på ett visst sätt, är du säker på det? Mm. Har du kollat med dem som kanske tycker något annat? Mm. Han och han sa i skolan att de i det gänget, de är dumma. Mm. Okej, vet du att de är dumma? Hur menar du? Har du pratat med dem i det gänget någon gång? Nej. Då kanske du ska göra det innan du också anser att de i det gänget är dumma. Mm. Alltså man uppmuntrar sina barn att ta bort skygglapparna. Försöka lyssna på alla människors inställning till olika saker. Värdera själv och komma fram till vad står jag för. Mm. Om du har den nyfikenheten och viljan att utvecklas så tror jag att förutsättningarna för att både kunna bli en aktiv och positivt bidragande del av samhället och att faktiskt må bra i sin egen utveckling tror jag är väldigt goda i så fall.
Vad ska du göra i helgen?
Förhoppningsvis så ska jag få koppla av så mycket det bara går. Mm. Vilket är väldigt svårt.
Från
jobb framförallt. Ja. Det är väldigt mycket. Jag är ju frilansare. Mm. Och just nu så har jag haft den tursamma situationen att det har rasat in uppdrag. Mm. Bland annat uppdrag som jag aldrig har gjort förr, som jag tar mig an med fjärilar i magen.
Moderator och lite annat.
Moderator är väl det som jag kan nästan allra bäst. Mm. Men jag har varit kursledare för en skrivarkurs. Jag som har varit etermediejournalist hela min yrkeskarriär.
Spännande.
Har liksom hållit en skrivarkurs. Det gick bra, tack och lov. Men sådana saker tar extremt mycket energi. Så nu är jag riktigt trött och jag har ingen lust att dammsuga, men det måste jag kanske göra.
Vi hälsar frugan det. Hon lyssnar.
Så nu är det relaxa och umgås med min grabb som gäller. Alltså. Ja.
Ska vi göra så att vi avslutar om du inte har något mer du vill förtälja världen? Inte för att du har saknar möjligheter till det i alla fall. Men...
Ja, jag tror jag har pratat så det räcker.
Ja, precis. Men vi gör så att vi avslutar där och sen så vi kan köra lite musik.
Ja, vi kör.
Musik. Och det där var Weird Bananas med Damn Sun. Och där har vi dig på plats i stolen. Hej och välkommen.
Hej, hej.
Och där är jag också.
Ja, Nille Matilda heter du.
Yes.
Har du varit ute och sprungit?
Nej, jag har gått väldigt fort.
Du har gått väldigt fort. Ja, en powerwalk helt enkelt.
Jag ville gå hem snabbt, men så var det någon som stoppade mig.
Men så var det någon tomte som stoppade på vägen.
Ja. Ja,
välkommen till Extremnär Radio.
Hej, som, oh, tack.
Ja, som sänder varje fredag här på Uppsalagatan. Och vi diskuterar helt enkelt väldigt blandat.
Ja, det
precis vad som helst kan vi tänkas prata om. Vad är det du sysslar med normalt då? Vad är det du jobbar med?
Normalt sett så är jag sjukpensionär, men jag är även ordförande för kanalisörerna i Sverige. Så
kanalisörerna? Vad gör de för något?
Vi arbetar med att legalisera cannabis. Så.
Oj, oj, oj.
Oj, oj.
Så ja, jag har små knappar här också som handlar om vårt projekt 420 röster som handlar om att normalisera samtalet kring cannabis och narkotikapolitiken i stort i Sverige.
Spännande. Då får man ju definitivt ställa sig frågan, varför ska man legalisera cannabis?
Eftersom lagen är betydligt farligare än drogen i sig. Och den kostar fruktansvärda summor pengar som jag tycker kan gå till korrekt information istället för propaganda.
Mm. Vad är det som är inkorrekt informationen om cannabis, tycker du?
Saker som att man får hjärnröta eller blir schizofren eller får psykoser. Den här biten är stor skrämselpropaganda. Det är intressant, för det första jag precis haft ett samtal om detta, så det är väldigt färskt i mitt minne.
Ja.
Om, och man redovisar gärna forskningsresultat som passar politiken snarare än vad forskningsresultatet faktiskt säger. Och djupläser man de här rapporterna som man ständigt hänvisar till, så får man dels reda på att det som man har berättat i tidningar och tv inte alls stämmer. Och många gånger så har stora delar av vetenskapsvärlden förkastat den här forskningen som man i Sverige hänvisar till.
Men du, jag tänker på det, alltså, man har ju legaliserat det på ett sätt i Colorado till exempel i USA, va? Där man då kan gå till apotek eller
nej, du kan gå till en shop och handla
alltså, som coffee shop.
Ja, precis.
Coffee shops. Är det något, är det ett sådant system som du tänker dig i Sverige också skulle vara bättre?
Jag tycker framförallt att man måste göra någonting. För som vi har det idag så funkar det inte. Och jag vår första mål är att avkriminalisera allt drogbruk. Jag förstår inte varför man kriminaliserar folk för vad de gör med sin egen kropp. Men det är min ståndpunkt i det hela.
Ja,
men
okay.
men sen så vet jag faktiskt inte vilken som är rätt modell. Jag tycker man måste prova. Mm. Man måste prova någonting annat, för det här fungerar inte. Och alla de pengarna vi lägger hade gått att ta hälften av det och lägga på ett nytt system. Så ska ni se att vi får in mer pengar, att vi får bättre vård och att vi har ett friskare samhälle.
Men okej, men bara en fråga där. Beroende risken att man blir beroende av cannabis.
Tror du man kan lagstifta mot det?
Nej, låt mig fortsätta. Betydligt grövre droger än det. Hur tar man sig an det problemet, som man säger så?
Alltså, missbruksproblematiken finns ju idag och betydligt mycket mer i Sverige än i resten av Europa. Vi har ju en enorm dödlighet bland tunga narkomaner i Sverige. Om du jämför med Holland så har vi dubbelt så många döda narkomaner varje år.
Och varför har vi det?
För att vi har en väldigt elak och extrem narkotikapolitik. Pratar du med folk internationellt så förstår de inte vad vi sysslar med här.
Och vad är det exakt du syftar på?
Det som är extremt i Sverige är att vi har kriminaliserat att ha en substans i kroppen. Du behöver alltså inte stå och bruka framför någon för att det ska vara illegalt, utan det bara att du har det i kroppen. Och där är vi extrema, vilket gör att så måste man också titta på hur polissystemet fungerar. Men det är lite grann så här att det är väldigt mycket enklare att gripa en knarkare som man vet går ut från sprutbytet än att gripa en tjuv. Så därför lägger man sina resurser på att sitta och jaga samma missbrukare. Och det här uppdagades ju för några år sedan, att man satt och plockade samma missbrukare gång på gång på gång för att få upp sina antal gripande. Vilket för individen var enormt förödande och kostar samhället enorma summor pengar. Och det här i sin tur gör ju att folk inte vågar gå till ställen som sprutbytet. Mm. De vågar inte gå på underhållsbehandling. Man blir kränkt om och om igen för man är en dålig knarkare som inte kan hålla sig på mattan. Och har man den attityden överhuvudtaget i samhället, så tror jag inte att vi har ett bra samhälle. Och jag tror att vi ska titta på inte vad som är problemet med drogerna, utan snarare varför knarkar folk.
Är det bara cannabis vi snackar om här?
Min organisation driver frågan kring cannabis. Jag personligen arbetar ju bredare och på andra sätt och andra organisationer också. Mm. Men för min del så personligen så handlar det om att ha rätten till sin egen kropp. Jag tror inte man någonstans förstår vad som händer när någon säger till en att du hör inte hemma här. Du är inte normal. Och det är en enorm kränkning. Jag har precis idag haft ett bråk med en bekant som satt och sa att ja, men de här fruktansvärda knarkomanerna ungefär, de är dåliga allihopa. Och då var jag så här, men du kan inte säga så till mig. Och då blir det lite grann som man säger att ja, men de där invandrarna, men inte du är ju annorlunda. Du kan ju hantera det. Mm. Och det är inte ens sant, för att 96% av de som brukar cannabis kan hantera det. Och det är nästan 1 miljon människor i det här landet. Det är 1 miljon människor som vi sätter i ett väldigt jobbigt rum, för vi är normala människor. Det är liksom, hade det varit så att cannabis skapade så mycket problem som man sa, hur kan det då komma sig att 1 miljon människor kan dölja det här bruket för alla andra?
Men finns det några nackdelar? Finns det något som är dåligt med cannabis?
Det är självklart. Det finns ju massor av saker som är... Jag tror inte det finns någonting som är 100% bra. Nej. Inte ens vatten. Du kan dö av vatten om du dricker för mycket.
Vad ser du för avigsidor av att legalisera, om man säger så?
Väldigt få, för att någonstans så måste man ju titta på vad vi har idag och vad vi skulle kunna ha. Mm. Idag har vi ingen kontroll på marknaden. Vi har ingen aning om vad som säljs på gatorna. Priserna är helt vansinniga, vilket gör att folk begår brott. Mm. Brott som drabbar det och mig och våra vinstutrymmen och bilar och sådana här. Mm. 1 gram heroin kostar 4 kronor att framställa. Vi säljs på gatan för 1000 spänn. Det är rätt stor skillnad. Den profiten går direkt till de kriminella nätverken, som sen i sin tur handlar med människor, vapen och mycket, mycket värre saker. Liksom. Så att, nej, jag har väldigt svårt att se det negativa med legaliseringen. Jag tror att väldigt många tänker så här att om man legaliserar någonting så kommer alla att göra det. Och det är inte heller någonting jag tror stämmer överens med verkligheten. Det är inte vad som har hänt i Colorado, snarare tvärtom. Man har också sett att folk byter droger. Man går bort från de tunga drogerna när cannabis blir tillgängligt och kanske räddar liv. Det finns en väldigt känd teori som heter gateway-teorin, som pratar om att om du börjar med cannabis så kommer du fortsätta med heroin någon gång i livet. Det är inte heller sant. Däremot finns det en ny teori som heter getaway-teorin, som säger att och där finns mer evidens för att den faktiskt stöds, vilket innebär då, som jag sa, att du har tunga narkomaner som får ett alternativ som är cannabis och på det sättet kan gå bort från sitt tunga missbruk. Bort från nålar, bort från att röka crack, bort från alla de här hemska grejerna som har skadat dem och deras närstående. Så att, jag tror att det finns väldigt få negativa aspekter. Jag självklart kommer en viss nyhetens behag. Folk kommer, det här var lite häftigt, nu är det som i Amsterdam och nu kan vi... Absolut, tror jag att den effekten, men jag tror att den är ganska övergående, och jag tror att skulle man avkriminalisera och i sin tur legalisera, så från en legaliseringsdag till 5 år senare tror jag att antalet brukare är exakt tillbaka till samma. Jag tror att alkoholbruket har minskat.
Vad är det vanligaste argumentet mot det du förespråkar?
Men det var lite grann det jag sa innan om att tänk om din kirurg röker cannabis, eller tänk om någon kör bil och har rökt på och hela den här grejen. Saker som redan är illegalt liksom, av många goda skäl. Liksom, att det är klart att du inte får lov att operera någon när du har druckit heller. Liksom. Du får inte lov. Men det här att man någonstans, det skulle bli någon enorm hysteri, eller att alla barn skulle börja knarka. Och det här. Det är många sådana farhågor. Jag känner liksom att de flesta av de här sakerna händer ju idag redan på grund av att vi har de lagarna vi har. Mm. Och barn får väldigt illa i den här röran, för att när du är 15 är du straffmyndig, och det räcker många gånger för att Ja, skulle du raka på och någon kommer på det så får du inte körkort. Och du får en prick i registret och du tycker får massa problem i framtiden helt enkelt.
Tycker du att man ska ha någon slags, i så fall om man nu skulle legalisera, att man ska ha någon slags åldersgräns för det?
Eller? Absolut, det är klart. Alltså barn ska ju inte ta droger någonsin. Och om det inte behövs liksom rent medicin så ska man inte stoppa i sig en massa grejer. Liksom.
Pratar du med politiken om det här? På vilket sätt blir du bemött om du pratar med...
Det är lite intressant på politiken idag om vi säger så att jag har knarkat med folk från alla partier inklusive Kristdemokraterna. Mm. Och jag tycker att om man nu håller på med droger så kan man ju faktiskt stå för det också. Och det finns ingen av partierna som står för att väldigt många av deras aktiva medlemmar faktiskt tar droger.
Och men det kan ju bero på att det är, i dagsläget är ju olagligt.
Ja, absolut.
Det är den kopplingen, den är inte så svår.
Nej. Men det är inte det det handlar om heller, utan det handlar om att man faktiskt öppnar käften och säger att det här är fel. Vi har fel. Stoppa bandet. Rulla tillbaka. Vi gjorde fel 88. Vi gjorde det. Men det är ingen som gör det förutom Piratpartiet och lite så här småpartier som Liberala partiet och Enhet och sådana. Det är småpartierna som tar upp den här frågan, de stora partierna. Pratar inte om det överhuvudtaget.
Men har du förståelse för att det är en svår fråga att debattera? Och på vilket sätt skulle man kunna lyfta den i debatter i liksom TV4?
Det är självklart att det är en svår fråga. Det är alla sådana här människorättsfrågor. För det är det det handlar om för min del. Att det är svårt om man inte är med i vår kultur. Och det är svårt att se att det faktiskt är en kultur det handlar om. För jag tror lite grann att man tänker att vi sitter var för oss själva liksom och aldrig pratar med varandra, men så är det inte. Vi är en ganska sammansvetsad community som känner varandra. Vi känner igen varandra, vi vet vem den andra är utan att behöva känna varandra. Och någonstans där så har du en helt annan sak än enstaka knarkare liksom. Och som jag sa, det är 10% av befolkningen, så att och de är livrädda. Jag har träffat folk nu de senaste tiden som har fått sina barn beslagtagna av staten för att de har haft en planta i garderoben. Och någonstans känner jag att det är inte rimligt.
Men vad du efterlyser är mer öppenhet i debatten.
Kanske. Absolut, alltså, för vi kan inte prata idag. Börjar jag prata om cannabis så krymper folk ihop i sin stol och hoppas att ingen bredvid hör att vi pratar. Och jag blir frustrerad, för det är samma sak som att vi inte skulle prata om vad som helst liksom. Det är en växt, alltså det är inte så att vi pratar om ja, jag vet inte ens vad jag ska jämföra med, men det är inget hemskt monster som liksom äter upp en när man pratar om det.
Det är väl kopplingarna snarare till det som är det största problemet, kan jag känna. Själva växten i sig är ju liksom, men det är väl det att det är kopplat till en så stark problematik, tycker man. Så att man...
Men det finns också ett ganska mycket forskning kring cannabis som visar på många positiva effekter. Alltså jag tycker man ju ser en viss relativisering av, om man säger då, cannabis. Alltså att för kanske 10-15 år sedan så var det ju i stort sett ingen röst som sa att, men vänta lite här, det här kan ju faktiskt vara någonting positivt också. Man tittar till exempel på USA och marijuana och gråstar och hela den biten där. Och cancerpatienter framförallt som också har fått marijuana.
Men hur långt är du beredd att sträcka ett legaliserande? Liksom för det finns ju tydligt värre och hårdare och tuffare droger än cannabis. Mm. Hur långt är du beredd liksom att släppa tyglarna?
Jag personligen?
Ja, men både du och om du i din organisation. Alltså,
min organisation arbetar ju bara med
crystal meth och hela grejen. Liksom, var går gränsen?
Jag säger som Carl Hart, som är en väldigt framstående läkare. Jag vet inte vad det heter på svenska.
Neurolog.
Ja, han är väldigt duktig kille. Mm. Som själv har varit lite så här, droger är dåligt liksom. Mm. Men insåg efter ett tag att det stämmer inte. Det är väldigt många människor som är högfungerande och kan hantera tunga droger, både meth och crack. Utan problem. Och vi har nästan lika stor procent problematiska brukare inom alla droger. Och det är jätteviktigt att titta på, för de absolut flesta kan hantera droger. Absolut flesta kan det. Men sen har vi en liten procent som inte kan det. Men de kan inte hantera livet överhuvudtaget. Det är därför de tar droger och det är därför de missbrukar. Missbruk dyker ju inte upp bara som att man väljer en dag. Nej, men klockan är 3, det är dags att börja missbruka heroin. Mm. Utan det är resultatet av ett liv som har varit kantat med ganska mycket olycka. Antingen helt individuell och egen olycka som ingen annan kan förstå. Eller så har man drabbats av övergrepp eller man har en psykisk ohälsa som inte går att bota med traditionell medicin helt enkelt. Och då går man ju över till någonting som är hårdare. Jag tycker det fortfarande inte att man ska straffa människor som har problem. Jag tycker inte man ska straffa människor som väljer någonting annat än alkohol. Mm. För alkohol är betydligt mycket farligare än många andra droger överhuvudtaget. Du kan dö första gången du dricker alkohol och vi pratar aldrig om det.
Mm. Vad skulle din utopiska, alltså om du får se lite utopiskt på det, hade du velat gå tillväga? Hade du velat pang, boom, släppa allt fritt över en natt? Eller hade du velat liksom att man tar det steg för steg? Eller hur hade din plan sett ut?
Det känns ju ganska kåkat att släppa allting fritt för att det är människor vi pratar om.
Ja, nej, men det är därför jag frågar. Vad menar du?
Nej, men det är självklart att man måste ta det i olika faser och testa vad som fungerar. Jag har ju aldrig sagt att vi gör som jag tycker. För att jag har min åsikt liksom, och jag har mina gränser och jag kan hantera saker väldigt bra, med sina vänner som aldrig någonsin kan hantera någonting som tar och äter allt. Liksom. Mm. Men jag skulle ju aldrig vilja att staten satt och var någon mamma och berättade vad som var bra för mig. Mm. För det har inte staten någon aning om.
Mm. Nej, men vad är det som du sätter upp liksom en
som jag säger, för det första så tycker jag man ska avkriminalisera allt drogbruk. Punkt. Mm. Liksom. För, alltså, vad du gör med din kropp, det har ingen med att göra det. Det finns inte liksom. Det finns mänskliga rättigheter som säger att så är det. Mm. Och sen så tycker jag väl att man kan börja med cannabis och som jag sa, ha någon form av apoteksliknande modell snarare än...
Utan alla Holland då?
Ja, fast Holland har ju inte alls... Alltså, ja, deras lagar är inte som folk tror, kan jag ju säga. Men jag hade velat se drugshops helt enkelt som har specialkompetens, krav på specialkompetens inom området helt enkelt och så att man vet vad man pratar om, så att man vet vad man inte ska blanda med, så att man vet vilka sorter som funkar mot vad och hur man använder det bäst liksom. För det är det vi saknar idag har vi ungdomar som tror att spice och cannabis är samma sak. Det är livsfarligt, spice är en dödlig drog liksom.
Spice är en dödlig drog,
ja.
Men du vill ändå släppa det?
Jag tycker att jag tror så här att hade folk kunnat välja cannabis hade man aldrig rört spice. Anledningen till att ungdomar går på spice är för att de som säljer cannabis säljer också spice. Och så säger man att det här syns inte på drogproverna. Mm.
Men du sa inte riktigt på ögonen. Alltså, hade du velat släppa spice också?
Alltså, det är det jag försöker förklara. Jag tror att om folk har tillräckligt mycket information och folk vet att spice inte är cannabis, för det är många som tror att det är samma sak men inte syns på proverna.
Ja, okay.
Folk dör och får allvarliga krampanfall och sådana saker. Och det här berättar inte langaren, utan så, jag har själv råkat träffa på en sån snubbe som sa att jag köpte rullpapper och så, jag har alltid spice, cannabis, du kan få vad som helst av mig. Och jag bara, nej, tack. Och blir så här, är det så här de säljer in det, så är det ju väldigt enkelt att tro att det är samma sak. Många kallar det även för cannabis spice för att det någonstans ska låta som att det är samma sak, men det är det ju inte. Och är det då 14, 15, 16 så har du ju ingen aning. Och med det här med att släppa det fritt, det handlar ju snarare tvärtom att få kontrollen över vem som köper det. Idag så kan vem som helst, jag menar, även om du inte känner någon som knarkar så kan du ringa någon som känner någon som känner någon, och inom en timme så har du gram hash i din hand. För du är i Malmö.
Okej, men det var väldigt intressant att höra dig prata och höra din åsikt och så vidare. Det är ett kontroversiellt ämne om inte annat. Men det är ju alltid spännande.
Vilket desto mindre är det intressant.
Alltid, precis, och det är viktigt att prata om det. Och det tycker jag väl, det är väl någonting jag känner att jag kan ta med mig. Att det är väldigt viktigt att lyfta frågan. Ja.
Men du ska ha
stort tack du.
Ja. Tack
och lycka till med arbetet. Hoppas att åtminstone du lyckas få igång debatten. Ja, då gör vi så att vi skickar iväg Anders igen då, på en liten tur.
Jag är på väg över. Jag korsar Den majestätiska Uppsalagatan.
Mm. Den majestätiska är viktigt att betona.
Ja, går över på den udda sidan.
Ja.
Känns lite konstigt att vara på den.
Ja.
Det här är ju nummer som inte går att dela jämnt med två.
Precis, 25 och 23 sidan. Och annat.
Ja, det känns lite så, olustigt på något
sätt. Ja, jag förstår det, att det är liksom lite avigt.
Ja, det blir, ja, du får liksom en, det blir som, vadå, 12,5?
Ja, men precis. Vad är det för siffra?
Det går ju inte.
Nej, nej, jag är helt med dig. Det blir liksom inte någonting det, av det.
Hej, vad heter du? Har du lust att stanna till hos oss en sväng och prata lite med oss i radio?
Tyvärr, jag har en tid att pussa.
Du har en tid att pussa? Ja, då får du skynda dig iväg.
Har hon en tid att pussa?
Ja, hon har en tid att...
Ursäkta. Har ni 2 minuter över att prata i radio lite grann? Kom och sätt dig. En där och en där. Ta på headset. Jag har... Ja, du
jag
kan hänga kvar. Välkomna till Extremnär Radio.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Ni heter så mycket som...
Mikaela
och...
Marcus.
Ja. Och vi stötte på er här på gatan och drog in er, så ni får sitta här och prata med oss.
Ja, vi hade inte en chans.
Nej, det hade ni faktiskt inte alls. Vad är det ni har lite träningskläder på er, så liksom. Har ni varit och tränat innan ni är på
väg? Vi ska iväg och träna.
Vad är det ni ska träna för någonting?
Ja, vi tänkte bara vanligt gym.
Vanligt gym?
Ja.
Mm. Till skillnad från de ovanliga.
Ja, nej, men precis. Ja.
Vilket gym är det?
Ja, det är det här 24-7 som ligger här borta.
24-7, ja.
Jaha, ja. Det som ligger ovanpå här.
Ovanpå Lidl.
Ja, precis, i parkeringshuset.
Ja, fick de lite reklam också.
Ja.
Okej, tränar ni ofta?
Nej.
Så där, en gång i veckan kanske?
En gång i veckan, okej. Okay. Ja. Varför tränar ni?
Det känns bra.
Ja.
Det är skönt efteråt. För att ja, inte bli osamt kanske.
Jaha.
Eller
hur? Ja, okej. Är ni i fejd med varandra ständigt?
Okay. Nej, det är rätt.
Nej
då.
Nej?
Hungriga kanske.
Ja. Jaha, bråkar
ni om varandra. Är det viktigt att ha en träningspartner som man kan gå och träna med? Är det något som liksom sparar en?
Ja, men det är nog bra för ett förhållande rent generellt, tror
jag. Ja, absolut. Okay. Det var bra tips.
Ja.
Gå och träna helt enkelt.
Ja, gå och träna ihop.
Då är ni ihop antar jag.
Ja,
ni,
precis.
Ja. Bor ni här i närheten?
Ja, precis. Här uppe.
Här uppe i detta huset?
Ja, men precis. Ja. Porten är längst bort där.
22 då?
Ja, det blir 10 fast man går in från andra sidan då.
Yes, okay.
Men balkongen är här borta.
Ja. Då har ni utsikt.
Ja, precis.
Ja.
Jag tänkte jag kan ju se om det är fler som kanske är intresserade av att träna.
Okej, okay, precis. Vad sysslar ni med normalt? Vad har ni för yrken? Pluggar ni?
Vi pluggar.
Ja, vi pluggar båda två.
Kunde nästan tänka dig på er ålder. Mm. Ja, vad är pluggar ni för någonting?
Ekonomi IT.
Mm. Ja, det är samma här.
Samma,
ja.
Är ni kursare?
Ja, precis. Ja. Vi träffade i skolan.
Ja, så trevligt. Ja. Hur länge har ni varit ihop?
Ja, det är inte så länge nu.
3,5, jag ska se vad klockan är.
Ja, vad är det? Snart ett halvår kanske?
Ett halvår? Ja, det är ändå ganska... Ja. Mm. Men varför har ni...
Tänker ni fira det på något sätt?
Ja.
Vi ska faktiskt ut och käka ikväll.
Ja, okej. Okay. Vad ska ni käka och var?
Nej, ingen aning. Något på Möllan kanske.
Något på Möllan. Ja. Det låter exklusivt.
Ja, precis. Vi är fortfarande studenter, vet du.
Ja, precis. Ja. Ja, mycket nudlar.
Ja, mycket sånt.
Varför väljer man ekonomi och IT då? Framförallt kombinationen ekonomi och IT. Vad läser man där?
Ja... Jag vet inte vad man vill läsa, så då väljer man det.
Ja, nej, men det är väl ganska brett, men det ligger väl lite i tiden.
Ja.
Alltså, värva ihop IT-delen som är ganska aktuell om man säger så. Men ekonomi funkar alltid.
Okay.
Bra att ha.
Bra att ha i sin...
Ja, men precis.
Hur lång är kurs? Är det en kurs?
Nej, 3 år.
3 år?
Ja.
Okej. Okay. Vad har ni för läxa nu?
Vad vi har för läxa?
Över helgen.
Ja, vi har väl några arbeten som rullar.
Ja.
Och sen både i IT och i ekonomidelen. Och sen så har vi väl tenter som kommer som vanligt då.
Mm. Ja, men hur ser en vanlig, normal läxa ut liksom? Vad är det man...
Sitta och skriva. Söka fakta i en bok.
Sitta och skriva. Vad är det för fakta man söker upp? Vad är det liksom?
Ekonomi framförallt väl. Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men här är en siffra på 702, den tar jag. Skriver in.
Ja.
Okej.
Okay. Ungefär.
Får ni liksom inga uppdrag liksom, så vem var den bästa vad är den bästa siffran liksom?
Jo, men lite så får vi ju. Alltså olika nyckeltal och lite så där.
Olika nyckel, vad är ett bra nyckeltal?
Nej, man ska väl analysera olika företag till exempel, organisationer, och ska man titta på hur deras ekonomi ser ut och ska man ta fram lite siffror på det här. Liksom. Ja.
Och hur hänger det ihop med IT?
Det, det vet vi inte själva.
Det är fortfarande väldigt oklart.
Okej. Okay. Ja, men den här utbildningen, jag vet inte vad det är, men det är talet. Okej. Okay. Vad har ni inte fått med IT? Hur länge har ni gått utbildningen?
Är vi inne på andra året nu.
Och ni vet fortfarande inte vad IT är?
Jo, det har vi koll på.
Vi vet bara inte om koordineras. Det är lite där problemet sitter.
Har ni haft någon IT-del hittills då?
Ja, absolut.
Och hur har den sett ut?
Mycket kodning, lära sig olika språk.
Ja.
Och lite inköp av system.
HTML och CC++. Och
ja, det där har du koll på.
Ja, just det. Lite koll här. Är ni båda från, du är inte från Malmö från början?
Nej.
Du
är från Linköping.
Linköping. Och du?
Örebro.
Örebro, okej. Okay. Mm. Det är lite högre upp. Vad tycker ni om Malmö hittills då?
Jo, det är bra.
Ja, jag trivs jättebra.
Absolut.
Mm. På vilket sätt trivs ni? Eller kan man säga det? Vad är det som är bäst med Malmö?
Ja, men jag vet inte. Det är väl att det är lite blandat. Allting är lite blandat. Det finns mycket av varje.
Ja. Mm.
Linköping är rätt så enformigt. Här har du har lite allt. Du har nära till havet, nära till Köpenhamn.
Mm.
Mångkulturellt.
Ja.
Allt det.
Bra. Många positiva grejer.
Ja, absolut. Ja.
Vad är Örebro då? Det är lite större, va? Eller nej?
Det är typ samma som Linköping, tror jag. Ja. Det är lite samma sak där. Det händer
inte så mycket. Fast Örebro är fint.
Det är jättefint.
Ja.
Mm.
Fint slott och en fin kanal där. Lite. Vad är de största skillnaderna mellan Örebro och Malmö?
Ja, det händer lite mer här utan att man behöver planera. I Örebro händer inte så mycket.
Nej, man kan bara gå utanför dörren. Liksom,
ja,
så
är
man,
det är lite så.
I, hamnar man i radio och annat.
Ja, precis.
Ja.
Ja, det.
Ja. Nu kommer en kille här. Varför är det exakt en fråga? Nej, vi ska köpa. Nej, vi ska inte köpa något cykel. Men tack för att du frågade. Se där, ja. Ytterligare en sån händelse. Den,
hade du chans på en ny cykel?
Den stöter ni stöter inte på mycket i Örebro.
Nej.
Jag får bryta in här. Jag har gått runt här nu och bland annat varit uppe på Upplandsplan.
Oj!
Vi kan diskutera vad en plan är sen, men det verkar inte vara så att det finns speciellt många potentiella tränings.
Nej, det är det du har lockat för.
Så att ni får nog köra på i en duett.
Vad är det ni ska käka ikväll då? Det slöt vi aldrig oss till. Vi fick alla svar på den frågan.
Jag vet inte, vi tar något på volley tror jag.
På volley? Ja. Vad är favoriten att käka då? En fredag.
Vad kan det vara?
Ja, grillat kött, något sånt.
Grillat kött.
Men bearnaisesås.
Bearnaise, grillat kött och bearnaises, inga tillbehör.
Nej.
Bara en bit skalat djur. Okej, okay. Men lagar ni mat mycket själva?
Ja, det gör vi. Det tror jag kan säga.
Mm. Ja, absolut.
Bor ni ihop i en fråga?
Nej.
Nej, det gör ni inte. Ni har varsin lägenhet.
Ja.
Ja. Så, men du bor här?
Ja, precis.
Så du bor...
Jag bor borta vid Kronprinsen.
Ja, okej. Okay. I Kronprinsen eller vid?
Vid.
Vid. Mm. Vad tycker du om den området där?
Jag trivs jättebra där.
Det gör du. Ja. Men även om jag återgår till matlagningen, vad lagar ni liksom för mat? Generellt, vad är er favorit? Har ni några recept?
Har vi några recept? Du har ett jävligt bra kycklingsrätt. Eller kycklingrätt.
Ja. Dela med dig.
Ja, det är inget recept. Det är lite freebase varje gång jag gör.
Freebase? Ja. Hur går det till?
Oh, man kastar i lite sånt som finns hemma. Lite vitlök, kyckling.
En bit av en stol. Ja. Lite vitlök och lite...
Svamp, kyckling.
Ja.
Bara... Han tycker om det så.
Då måste det vara bra.
Men hur kastar du i? Vad menar du med det? Kastar i? Tar du en hel kyckling och bara baff ner baljan?
Nej, man skivar väl upp dem i tärningar.
Kycklingen?
Ja.
Ja. Mm. En hel kyckling där, filé. Ja.
Filén,
ja. Mm. Och så tärnar du upp det och sen så...
Steker på det.
Ja.
Ja. På lite grädde. Lite...
Ja, ja. Har hon ett generellt... Är hon generellt begåvad på matlagning?
Ja, det tycker jag. Absolut. Absolut. Ja.
Hur är du själv?
Sådär.
Sådär.
Jag är bättre på frukost.
Ja.
Det behöver man inte göra.
Nej.
Det är bara plocka fram.
Ja. Vad är en bra frukost för dig då?
Jo, det är så här att bra. Om jag avbryter här. Jag har fått en intresserad dam. Vad heter du?
Jag heter Ulla.
Ulla,
Och jag tänkte, skulle du säga att du skulle behöva gå... Är du intresserad av att gå och träna mer kanske? Eller skulle du behöva gå på gym till exempel? Är något du skulle vara intresserad av?
Jag är mycket intresserad av att sköta min hälsa och
har ju gått på gym till och från. Just nu så försöker jag lära mig att paddla kanot, så då får det räcka.
Jaha,
eller paddla kajak, rättare sagt.
Det är jättespännande. Men det, nej, för att vi tänker så här, att det är ju ofta så att de som inte går och tränar, de gör det för att de inte har någon att gå och träna med. Så jag tänkte att, men det finns till exempel, det sitter två stycken personer där borta, de kan vinka till oss där. Som säger att de går och tränar och de tycker det är jättebra att gå och träna med någon annan. Så det är kanske något för dig.
Alltså, nu är jag på besök här, va? Men min dotter bor ju här, så möjligtvis skulle hon tycka att det var kul. Men för min egen del blir det ju inte aktuellt.
Vad heter dottern?
Du pallar kvar någon annanstans.
Ingen håll.
Vad heter...
Ja, och där har jag precis någon som har dragit tag i mig och så har det blivit något av det. Så det stämmer det här att det är väldigt bra att ha någon som man drar i varandra.
Nu vet ni det också.
Att man har kanske inte att vara intresserad av att komma förbi här, och så fixar vi ihop något här jättestort träningsgäng.
Ja, det, alltså, nu hon mamma, vi blir en mamma, va? Så att, just nu är det kanske tveksamt då, men hon går på Friskis och Svettis en del och tycker om att springa och så här lite, va? Så att, absolut.
Om inte annat så kanske hon vill paddla kajak sen.
Hon vill prova på det, va? Ja, precis. Men ni är helt rätt på det och jag önskar er all lycka till. Det gläder mig att det finns sådana initiativ.
Tack så mycket.
Mm. Tack. Ulla.
Ja, men där ser man.
Det var Ulla, ja. Precis, det var Ulla. Ja, för...
Det finns ändå trots allt hopp om att så att säga, fixa en liten större träningsgäng.
Community. Hade ni kunnat träna med Ulla?
Absolut. Absolut.
Så hon ut och kunde vara en potentiell träningspartner?
Ja, lämnat barnvagnen hemma kanske, ja, så hade det gått bättre.
Ja.
Kanske.
Ja. För att återgå till maten nu. Vi ska snart slippa det här. Frukost. Vad är en bra frukost?
Vad är en bra frukost? Ja, alltså lite fil och flingor, lite macka, någon frukt, kaffe.
Ja, kaffe. Nygräddade fralle från konditori, då är det,
oj,
då är det bra.
Då är det bra. Har man råd att lyxa till det, nej, så har man en student. Det har man inte, nygräddade fralle. Man kan ju baka dem själv.
Absolut.
Ja,
absolut.
Okej, men vi gör så att vi tackar så hemskt mycket för
tack
att ni ställde upp. Och där la Anders på, hörde vi. Och sen så lycka till med träningen. Hoppas det ger bra utfall. Och ha det så trevligt ikväll också. När vi
ska. Tack så mycket.
Ha det gott.
Tack så mycket.
Hej.
Okej, då är det väl dags att avrunda dagen här. Anders är på väg att sätta för grinden så att hans hund inte springer ut här. Vi har ju dörren öppen in till kontoret här. Han har precis varit och hämtat sin flöjt.
Min avslutningsflöjt.
Och lagt undan sin telefon, som ju faktiskt var ganska lyckat att vi körde på idag.
Ja, det var spännande.
Det var ett nytt element vi kan arbeta vidare med, tycker
jag. Det var lite intressant, för att folk, jag sprang ju fram till folk bara med en telefon i högsta hugg. Och folk blev lite misstänksamma.
Ja.
Men sen så kunde man, det är intressant för att man kan, jag kunde alltid peka tillbaka hit.
Ja.
Och så.
Ja, du ser ju så snäll och trevlig ut.
Ja, jag gör ju det.
Ingen...
Nej, jag ser ju...
Och nu kommer solen igen. Vi har haft ganska tur med vädret. Nästan mer tur idag än vi har haft innan. Just att har inte varit gassande sol. Det har varit moln över oss. Och vi hade, även om vi inte hade med det i förra programmet, så hade vi en liten tävling mellan mig och dig och Charlie.
Just
som var förra veckan. Vi försökte tippa vädret. Och närmast kom vi nästan fram till att det var jag.
Ja, för att du nämnde någonting om dimma.
Ja, och det var dimma i morse.
Ja.
Så att... här i alla fall.
Så, det får man.
Och sen Charlie ska vi också nämna i ett annat sammanhang.
Just det.
Eftersom han är vår lilla teknikguru och vår lilla uppfinnare Jocke som ska rapportera om sina projekt. Och jag kan faktiskt...
Han påstår i alla fall att han är en idé.
Ja, nu hör ni att jag trycker på min telefon och anledningen till det är för att jag ska ta fram ett sms som han har skickat till mig. Och där skriver han så mycket som att... han vill återkoppla till förra veckans snack om då uppfinningar.
Mm.
Och hans plan är att bygga en catch och release musfälla som styrs av en mikrocontroller med löstagbar del så man kan släppa ut musen i det fria igen. Det var alltså citat direkt från hans sms.
Det var ju en att släppa musen fri i det fria. Det är ju en intressant tanke.
Släpp musen fri.
Släpp musen fri. Ja. Släpp
musen fri. Nej, nu kommer in på någonting.
Nej, det var ju
men vi har en liten trevlig idé.
Jag vet inte om jag alltså, ja, Ja, det är spännande. Jag förväntade mig nästan lite mer från Charlie faktiskt.
Ja, fast ge honom lite tid.
Ah, okay.
Det var det första.
För jag tänker mig liksom, ja men en catch and release rymdraket.
Nej men, nej. Det är så långt kan man inte ta det.
Kan man inte?
Nej. Men det var i alla fall hans, det är det han ska bygga nu, så får vi se hur vi kan följa det.
Ja, men det ska bli spännande i alla fall. Det ska bli. Det ska bli.
Ja, jag ska se till så att han lägger upp lite bilder också på det kanske. Mm.
Ja, han kan få gärna
extremradio.nu.
Ja, han får gärna komma in med uppdateringar.
Mm. Spännande.
Och sen får vi naturligtvis, vi måste ju på något sätt testa den.
Mm. Hur man nu gör det. Ja, vi får helt enkelt försöka fånga en mus.
Eller så får han bygga en, alltså en människostorlek.
Ja,
och så får
någon
av oss knyta oss till skogsmus.
Gör ett riktigt häftigt event av det.
Ja, det ska jag säga också. Så här. Mm. Oavsett vad ni som lyssnar tycker.
Det är rent... 7 stycken som lyssnar.
Ja, okej. Okay. Ja, men ni 7 som lyssnar på oss. Oavsett vad ni tycker rent generellt om politik, så hoppas jag verkligen att om ni inte har varit och förhandsröstat, att ni faktiskt gör det på söndag. Att ni använder er av er demokratiska rättighet och plikt att göra er röst hörd. För jag menar det, det är illa vuret, höll jag på att säga. Men det är sitta och gnälla sen i efterhand att det inte blev som man ville. Det kan man ju visserligen göra, men har man inte röstat så har man ju lite grann, vad ska man säga,
då har man ingen rätt att
gå. Nej, men har man förlorat den rätten tycker jag lite grann faktiskt.
Kan jag också tycka.
Så gå och rösta.
Rösta på söndag.
Gå och rösta.
På vad ni vill.
Nästa.
Okej. Okay. Slutorden för det. Eller vad det var slutorden.
Det var slutorden. Gå och rösta.
Så då är det dags för den sedvanliga flyttrullutten. Vad blir det idag?
Det blir en tolkning av den tjeckiske rockpoeten och tillika svampmykologen Krets Obanats.
Ja.
Och han skrev det här stycket i affekt.
I affekt?
Ja. Ändå när han satt och absolut inte fick någon bakelse så skrev han det här stycket i affekt.
Ja. Och det ska jag skulle vilja höra någonting av Kent Toffel någon gång.
Kent Toffel? Du menar han med Har du gått och blivit dansk?
Ja, den gamla slagdängan från 70-talet.
Från 70-talet. Mm. Ja, alltså Kent Toffels notblad är ju så fruktansvärt populära och svåra.
Men de är också svårtolkade.
De är svåra mestadels för att han inte skrev dem. Han skrev ju dem inte på traditionellt sätt utan mer som han kastade ut ett gäng små pärlor på ett vitt golv och sen så drog han ut linjer efter det. Mm. Och så blev det noter tyckte han. Mm. Det är ju inte många andra som tycker att det blev det, men han gör det i alla fall.
Nej. Ja, men det kan ju vara hans danska ursprung.
Ja, och det märker man också i sången. Har du gått och blivit dansk?
Vilken avsky han har för det danska levandet.
Ja, han är...
Nu spelar vi flöjt.
Nu spelar vi flöjt.
1, 2, 3, 4.
Så.
En trudelutt skriven i affekt. Det hörde vi verkligen.
Ja, det märks. Ja,
man märker det snabbt.
Ja. Vi tackar.
Tack.